Den här evangelietexten om Marias bebådelse, den väcker ju en hel del tankar, måste man säga. Och tankarna som vaknar hos mig är ju liksom hur ska man våga ge sig hän på en väg, en riktning som man egentligen inte vet hur den ser ut framför. Maria förstår inte det här. Hon är förmodligen mycket ung. Det sägs till och med att hon kanske är nedre tonåren. Hade det varit mitt barnbarn som snart börjar komma där nu, det äldsta barnbarnet. Det är 13 år här om ett tag. Nej, hon är 12. Men om vi säger att hon vore 13, 14, 15 år och skulle komma med det här påståendet, så skulle jag nog förmodligen inte acceptera det. Och jag tror inte att så många i hennes omgivning heller skulle göra det. Och om det vore några som gjorde det, skulle acceptera detta på samma sätt, så skulle det förmodligen bli en oerhörd konflikt i våran släkt och familj. Som jag skulle tro skulle vara mer än problematisk. Det är ingen liten sak. Man funderar ju lite grann så här och tänker, det här är ju en absolut en särskild händelse. Men på något sätt så står vi som kristen församling i samma situation i det konkreta. Alltså vi är kallade att gå i riktning i tiden, ge oss hän åt våra visioner utan att egentligen veta vad det leder till. Så är det. Helt enkelt. Och så är det också för oss. Och jag tänker naturligtvis på den här församlingen även inför nästa år. Ny pastor. Stora delar av styrelsen blir ny. Det kommer anställas ytterligare en person. Det är många viktiga beslut som ska tas. Och vi vet liksom inte riktigt vad det här kommer att leda till ytterst. Om man tittar då inom Nya Testamentets ram, så konkretiseras det här, om det här är något mer, ska vi säga, som en vacker berättelse med nästan poetiska liksom inslag, så blir det mycket konkret sen när Paulus börjar skriva till församlingarna ute i provinserna. Därför att nu ska evangeliet tillämpas rent fysiskt. Bland en massa människor i ett samhälle som verkligen liksom har sina anspråk på människor. Och det går inte smärtfritt, kan man säga. Och jag tänker på församlingen i Korint. Som då är en synnerlig livaktig församling. Men den är också inbördes stridbar. Just på de här punkterna. Liksom. Vart ska vi? Hur ska vi verka? Vad är Guds vilja i det här? Det håller nu på att splittras då ganska tidigt i olika schatteringar. Och det här är ganska intressant. Efter alltså bara några år så menar sig medlemmar höra till olika inriktningar, och jag säger att ja, jag hör till den här gruppen och jag tillhör den här gruppen och så vidare. Det här är inget ovanligt. Det är ju så idag också. Och det är inget onormalt heller, utan kanske skapar en sund dynamik, ett andligt spänningsfält. Men om det går för långt, då inträder någonting annat som inte är så trevligt, nämligen splittring. Det vill säga att man godtar inte längre varandra som en del av en gemensam, ska vi säga, plan. Om man istället fullt ut menar att man själv då är på det enda och den enda och rätta vägen och alla andra vägar är fel, så övergår ju situationen från att vara ett spänningsfält till att bli splittring. Och splittring heter på grekiska diabolos. Kan ju ge en hint om vad det är för något. Paulus själv då är ju då en av dem som å ena sidan har anhängare i församlingen, men så också motståndare. Och när han kommit så här långt i det här brevet som jag ska snart läsa, så har han eldat upp sig ganska rejält och han vänder sig till motståndarna som tydligen påstått att Paulus är oseriös. Han är en opålitlig förvaltare av evangeliet och har inte heller samma dignitet att bedöma vad som är rätt och fel som till exempel Petrus och Johannes och de andra apostlarna. Så här lyder ett citat då första Korintherbrevet 4:1-5. Vi bör betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon annan mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människor har i sina sinnen. Då får var och en sitt beröm av Gud. Det här är enastående lärorikt. Alltså. Om man känner förvirring över sin egen eller någon annans plats och uppgift i livet. Eller framförallt i församlingsverksamhet. Det är värt att tänka på inför framtid. Alltså för mig är det likgiltigt vad ni tycker. Säger han. Och då undrar vi ju, var inte det en aning vårdslöst? Man måste ju ändå lyssna på vad andra tycker. Alltså om man är likgiltig inför det, då är man ju någonsin förstoppad. Va? Men det kanske inte är så enkelt, för han fortsätter att säga sen tre saker. Nämligen först säger han, mitt samvete är rent. Det andra säger att detta betyder inte i sig att han är frikänd. Och det tredje han säger att den som ska döma honom är Herren. Och det är han ju inte likgiltig för. Om vi vill följa vår övertygelse oavsett vad det handlar om, så är ju grunden för det att man har prövat just sitt samvete. Mitt samvete är rent, säger Paulus. Och med det menar han att han... De menar inte att han är oskyldig och utan ansvar eller omöjligen kan ha fel. Det är inte det han säger. Utan det han menar är att han så långt han känner sig själv verkligen är övertygad om att han kan stå för det som han säger och gör oavsett vad andra anser. Det är ju en annan sak. Det innebär naturligtvis att han kan lyssna och även vill lyssna på andra, diskutera med andra och till och med ändra sig om det behövs, vilket han också gör inom Nya Testamentets ram vid tillfälle. Men han viker sig inte bara för att andra tycker att han ska vika sig. Han pudlar inte, inför sånt är han likgiltig. Men så följer en oerhört klok insikt som jag tror att många ledande människor då skulle behöva fundera över. Bara för att samvetet är rent, alltså bara för att man i sitt inre är ett med sin övertygelse. Det finns en och annan politiker främst också idag som skulle behöva kunna fundera över detta. Så det gäller väl inte bara kyrkofolk det här. Alltså bara för att man i sitt inre är ett med sin övertygelse så innebär ju detta inte att man per automatik har rätt. Man kan ju vara in till döden övertygad om både det ena och det andra. Men bara för att man själv har en stark övertygelse innebär det inte automatiskt att det är sant det man tror på. Alltså tänk er två personer som kommer i konflikt med varandra. Vem av dessa kommer troligen att vinna den här dispyten? Jo, det gör oftast den som har starkast övertygelse om sin sak. Men det garanterar ju inte på inget vis, va, att det var han eller hon som satt på sanningen. Graden av övertygelse har alltså ingenting egentligen med graden av sanning att göra. Vilket bevisas genom att de största vidrigheter och största misstag som har begåtts genom världshistorien har utförts av oerhört övertygade människor. Pol Pot, han var övertygad om sin sak. Hitler var väldigt övertygad. Mao ska vi inte tala om. Och Stalin och andra grabbar med mustasch. Och när religiösa sekter då gått överstyr. Jag menar, nu har det här med Knutby och vi har varit igång igen. Jag vet inte, jag börjar nästan tröttna på den historien nu, men den är intressant. Alltså när religiösa sekter går fullständigt överstyr och börjar att skjuta varandra och ha sig, så är det ju inte på grund av för lite övertygelse hos ledarna, utan tvärtom. Om du har en stark övertygelse om någonting, och om ditt samvete är rent, det vill säga du har fört alla nödvändiga inre samtal med dig själv, och du är helt säker, helt klar över vart du står och vart du ska gå, så har du lika fullt ansvar för vad du gör och säger. Man har inte alibi för att man följer sitt hjärta, liksom. Det har man inte. Ingen kan två sina händer med förövändningen att man är övertygad i samvetet och hjärta. Därför att din egen övertygelse är i första hand en uppgörelse med dig själv. Och om det också är en uppgörelse med Gud, vilket vi gärna hävdar då i våra sammanhang, så gäller det så långt du begriper just nu. Paulus viker sig alltså inte från sin övertygelse, men han tar fullt ansvar och säger att den som dömer mig är Herren. Om det är så att han har fel kommer det att visa sig. Om han har rätt kommer detta också att visa sig. Och det han strider för, det som är hans övertygelse, är inte att han just nu sitter på den enda rätta pusselbiten i alla grupperingar i den här församlingen, utan att alla, såväl han som hans motståndare, hur konstigt det än låter, är omistliga bitar av en helhet. Så lyfter han hela perspektivet och så placerar han in både sig själv och andra i helheten med Guds plan, som man säger. Gud ska en gång avslöja allt som människorna har i sinnet, vilket inte betyder någonting annat att en gång kommer Gud, kommer det här pusslet, eller vad ska jag säga, som Gud då lägger med miljarder av människor genom världshistorien, så kommer det att framstå klart för var och en. Vi kommer liksom förstå hur allt samverkar. Vi kommer att få se att vi är om inte direkt så ändå indirekt genom åtskilliga led och kopplingar och samband hänger samman med varandra. Tillsammans skapar vi historien. Och så det bästa till sist då. Alltså vad händer, säger Paulus, när detta sker? Vad händer när vi har följt vår övertygelse och vi har prövat vårt samvete, lyssnat till våra inre röster och varit trogna det vi tror på när allt avslöjas? Ja, det kanske känns lite osäkert just nu, eftersom jag nyss sa att ett rent samvete är inte detsamma som att man har rätt. Men då säger jag ändå så här. En fullständig övertygelse går aldrig överstyr så länge som jag ser mig själv som en respektabel del av en större helhet. Att vara församling eller kyrka är lite som när ett gäng konstintresserade betraktar och diskuterar en stor tavla. Och man kan ha åsikter och man kan påstå att där de här färgerna där är ett tecken på det här och det här. Och så kan någon annan säga, nej, det där förstår jag inte, men jag tycker ändå att uttrycket i strukturer och så vidare. Så här kan man hålla på. Men om någon där skulle få för sig att skära ut en fyrkant så här och säga, det här är hela tavlan, det andra kan elda upp, då upphör liksom allt som är intressant. Jag ställde just en fråga. Vad händer om vi följer våra inre röster, vår övertygelse, tron oss själva? Vad händer då när allt ligger uppdagat? Tänk om vi hade fel. Om vi ser oss som delar av en helhet och bidrar till att skapa intresse för helheten, för tavlan, då kommer vi att få beröm av Gud, säger Paulus. Han säger till oss, du har varit en pålitlig förvaltare åt Guds hemligheter. Det är så du bör betraktas och betrakta dig själv, säger Paulus. För det är det du har varit. Gud begär inte att vi ska begripa oss på en helhet som vi inte kan se. Kanske inte ens ana ett år framåt i tiden. Det är ju hemligt för oss. Han vill bara att vi ska erkänna för oss själva att helheten finns. Och om vi gör det, då är det riskfritt att ge sig hän. Va?